I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa UFC Fight Night 210 levererade en mängd cuts, brutala matcher. Vi kommer summera allting i det här avsnittet. Paul Elvaj här i vanlig ordning, så är Sebastian Wendel Martinez med mig. Du, jag börjar med en fråga direkt. Vilken av alla tre cuts tycker du var den värsta under det här eventet?
Alltså det är svårt, men jag måste säga Gregory Rodriguez. Det där var groteskt. Det såg ut som något man hade sett på ett gammalt lagfält under rummartiden. Fy fan. Jag kan säga att de tre sista matcherna utmanade min mage på ett sätt som jag inte varit med om tidigare.
Ja, för mig så är nog ändå Aspen Ladds cut den värsta av dem alla. Det var nog det.
Oh, smash!
Du märkte inte att jag sa tre cuts. Jag tror att alla tänker när de hör det bara, vad fan, missade jag någon nu? Var det någon på prelims där? Skämt åsido, Aspen Ladd.
Jag tänkte Bill Algeo.
Ja, men det var väl inte värsta cuttet där, va?
Alltså det var ett dåligt cut, men läkaren gjorde ett fantastiskt jobb.
Absolut. Nej, men de andra var ju helt, de var ju helt sjuka. Alltså det får mig att minnas typ Vito Belfort mot vad hette han? Kevin.
Marvin Eastman.
Ja, så var det. Marvin Eastman. Den var ju helt, det är en av de sjukaste innan. Men nej, det var grova cuts. Men vi börjar lite snabbt med Aspen Ladd bara, för jag har en fråga där. Nu missar hon vikt igen. Det här är tredje gången. Mig vetligt så är det här andra gången matchen ställs in på grund av viktmiss. Eller om det är fjärde gången hon missar vikt. Hon har ju inte vunnit jättemycket matcher på senaste. Hon har sjukt, alltså galna problem med sin vikt. Det är uppenbart. Hon missar ständigt. Lite för mycket. Och samtidigt finns det ju ingen direkt viktklass att gå upp till. Det är ju det som är problemet. Annars tror jag nog att hon redan hade gått upp. För det är en mästare i den divisionen, men det finns ju typ inga utmanare. Men det kanske å andra sidan är den snabbaste möjligheten för att få en titelmatch. Men vad tycker du? Vad bör hon göra? Vad bör UFC göra? Är det dags att liksom göra sig av med henne? Eller ska hon få vara kvar?
Den är svår. Hon har ju visat potential, åtminstone inledningsvis i sin karriär. Jag tycker egentligen det är både synd och konstigt att UFC inte satsar själva på en fjärdeviktsdivision. Liksom, om PFL kan slänga ihop en halvtaskig lättviktsdivision för kvinnor, så kan UFC 100% slänga ihop en fjärdeviktsdivision. Det är jag helt övertygad om. Och det hade ju faktiskt lönat sig för alla parter, för UFC, för fighters, för fansen, att ha en riktig division. För vad blir det just nu? De kanske har någon tjej som kör en, kanske två matcher i fjärde vikt, och sen så vet man, okej, det hon har förtjänat en titelmatch mot de andra nynäs i fjärde vikt. Men om man faktiskt hade en riktig division som kunde liksom på ett naturligt sätt bygga upp fighters och riktiga titelutmanare, så att de liksom verkligen gör sig förtjänta av en titelmatch, då hade liksom UFC:s värde, alltså de hade ju sålt en bättre pay-per-view om de har byggt upp en ordentlig titelutmanare. Amanda Nunes som mästare över den divisionen, det hade inte ansetts vara en Kalle Anka-division, det hade liksom varit en riktig division. Och då hade fighters som Aspen Ladd kunnat prestera där de är som bäst. Jag undrar om inte det bästa kanske att släppa henne för sitt eget bästa egentligen, för att hon är inte så gammal, alltså hon är 27. Och att ha stora svårigheter med viktnedgång, det är inte ovanligt att man ser det i lite senare ålder när kroppen liksom, förbränning har börjat sakta ner och alla de här grejerna. Men att man ser så här stora problem vid denna tidiga åldern, då är det uppenbarligen helt fel viktklass för henne. Och jag vet inte om hon och hennes team, hennes huvudcoach är också hennes pojkvän, så det finns ju lite av en sån här conflict of interest på ett visst sätt där att pressa på det. Alltså, eller jag ska inte lägga mig, det kanske är ett jättebra förhållande, vad vet jag. Men jag tycker att ingen ställer ju de viktiga frågorna. Och det är klart att gå bort från UFC, att lämna ett utsiktskontrakt, ingen någon vill göra egentligen. Men långsiktigt så att hon kan få allvarliga problem med njurarna på grund av detta. Och visst att lämna UFC nu känns surt, men tänk att behöva lämna MMA i helhet för att du förstör med njurar. Så jag tycker bara att det är UFC eller hennes team, så är det nog bästa partbeslut här och inte tvinga ner henne till en viktklass som hon uppenbarligen inte klarar av. Alltså detta är ju som du säger andra matchen som ställs in på grund av en viktning. Så sen så har hon ju missat vikten ett par gånger tidigare också. Mm. Så ja, just nu vänta, i 2017 så blev hon sjuk inför ett möte med Jessica Ai, och det var ju också på grund av viktnedgång. Så 3 stycken. Och det liksom kom igen, alltså hur många matcher, och så hennes motståndare också, de förbereder sig, de bantar, de kör till training camp, och sen så dagen innan galan så tas matchen ifrån dem. Kom igen, alltså det är inte rättvist för någon inblandad, för någon. Nu tror jag inte fansen kör, så det ser jag som med. Men de få som var intresserade av matchen, de blir också syra. Så det är nog bäst att släppa henne eller köra fjärdedikt på riktigt. Så jag tycker nästan bollen ligger på Rusias planhalva här.
Ja, jag undrar också hur bantningen och hur viktnedgången ser ut, för vi pratar lite nu med tanke på chamsat och allt det där, men det finns många också som gör de här riktigt idiotiska stenåldersmentalitet när det kommer till att klippa vikt, att bara vi gör så här, vi äter mindre, dribbla och du vet, istället för att göra det ordentligt med en nutritionist som hjälper till med mat, ha koll i tid, hon skulle verkligen behöva det, någon som gör det här på rätt sätt och kanske också inte. Nu vet inte jag hur mycket hon går upp mellan matcher, men det kanske ligger på en normalare vikt emellan. Om man redan har den här problematiken med vikten, då tror jag nog att man verkligen behöver se över de bitarna. Så jag misstänker att det här är nog inte som att det är en speciellt kontrollerad viktnedgång, utan de kör på den här, det går och så bastar vi och hit och dit. Det är vad jag tror att de gör, men i det här läget så tror jag verkligen att de behöver se över liksom hur hon ska hantera sin vikt överlag, liksom över tid. För hon jämfördes ju också med att hon är en sån som har stått i princip svimmat på vågen innan för att de har pressat sig så hårt. Så det är många i MMA-världen som behöver se över hur de arbetar med vikt, och hon behöver verkligen göra det. De behöver verkligen kolla upp hur de ska göra det här i framtiden. Men jag tror nog också för hennes skull, då kanske det är bättre att hon sticker till PFL. Det finns en viktklass där, hon kan köra i den. Hon kommer nog tjäna mer pengar i PFL om det skulle vara så. Hon behöver inte döda sig själv på vågen och istället få en möjlighet att utvecklas som MMA-fighter på riktigt och ändå kunna tjäna pengar på riktigt också. För hon är 27 men karriären är ganska kort, och ska det fortsätta på det här sättet, då kommer ingen till slut heller vilja ta några matcher mot henne, utan då struntar man bara i att ta de här matcherna. Så ja, jag tycker nog själv att på eget bevåg så här, UFC gör henne en tjänst, klipp henne, så får hon en möjlighet att sticka till PFL där i alla fall finns en sån viktklass.
Mm. Ja, faktiskt. Alltså varför inte? Jag menar, visst är ju högre upp i lättvikten vad fjärdeviktig är, men då kan hon ju lägga på sig lite muskler och kanske träna på ett annat sätt och fokusera på andra styrkor. Det liksom... Det snackas ju många gånger om typ av det första dödsfallet i UFC, liksom att det är en tidsfråga, liksom det är en fråga om när, inte om. Och nej, många har väl trott att det har handlat om, men det är någon kommer sådär, landa på nacken eller sådär, kommer hända i buren. Blir inte förvånad om det första dödsfallet händer i samband. Alltså
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Viktnedgång.
Ja, det är det jag tror
hela tiden. Eller hur? Jag menar, den gången hon svimmade inför The Random i matchen, det såg obehagligt ut.
Mm.
Och att fortsätta utmana och alltså verkligen dränera kroppen på det sättet som hon gör, alltså det ser så illa ut. Det är en, alltså verkligen en tickande bomb där.
Ja, 100%. Jag har lyft det här väldigt många gånger, att jag tror att vi kommer se ett dödsfall på grund av det här. Och det har hänt i andra organisationer. De dödsfallen som är i MMA, de är på grund av viktnedgång. Det är det som är det sjuka i det här. Att folk dör inte i buren, utan de bokstavligen dör på vägen dit. Och det är där jag tycker att man bör verkligen se över. Många har lyft det här också. Det kanske är bättre istället att man väger in sig samma dag. Att det är det som är grejen. För då kan du inte hålla på att klippa vikt. Och då måste du slåss i din mer naturliga viktklass. Så jag tror att någon ändring måste ske. Men samtidigt så tror jag inte att det kommer göra det. Tyvärr. Utan jag tror att det här kommer fortsätta tills olyckan är framme. Men vi går vidare helt enkelt. Vi kollar nu på huvudmatchen. Cory Sandhagen mötte Song Yadong. Vi fick 4 ronder, sen blev det stoppat. Det där kattet på ögat var helt brutalt. Det i princip bara växte, och det kändes nästan till och med som att liksom ögonlocket började till slut att hänga, för att tyngden från ögonbrynet började dra ner det. Och han sa ju också att han kunde inte se någonting ur ögat heller, och det förstår jag. Ja, alltså för mig, det är väl ingen diskussion om att det är rätt eller fel. Jag tror att andra doktorer hade nog stoppat den här matchen mycket tidigare. Herb Dean hade bra koll på vad som hände. Man såg nästan att han hade mer koll på ögat än matchen i sig, vilket var rätt roligt. Men om vi tittar lite på matchen i sig då. Fan, jag måste säga så här. Jag tror att Sandhagen vann väl i princip alla ronder utom en, va? Tror jag.
Ja, det som först.
Precis. Av någon anledning, jag är ändå jätteimponerad av Song Yadong. Det kanske låter så konstigt, men jag tycker att Cory Sandhagen gör en riktigt bra prestation. Men det är någonting med Song Yadong som gör att jag blir väldigt imponerad. Jag tror att det är för att jag är så medveten om att den här killen är 24 år. Han är långt ifrån sitt prime. Att ändå kriga på det sättet som han gjorde med det kattet. Bara där finns det någonting som är lite speciellt. Och jag tycker inte att det såg jättedåligt ut. Men jag tror att kattet påverkade honom otroligt mycket. Otroligt mycket. Men vad är din tanke runt det här?
Nej, men för, alltså, du tog nästan orden ur min mun. Alltså, jag blev också ruskigt imponerad av Song Yadong. Även i förlust. Jag hade ändå också det... 3 ronder mot en inför femte, och jag satt där nästan hela tredje ronden och typ rös lite varje gång jag blev träffad, för jag tänkte sådär typ, alltså, fan, hans ögon kommer slitas av. Det kommer slitas av. Och vid det tillfället så har jag ju redan sett Gregor Rodriguez på liksom, alltså, ett helt jävla hål uppöppnat i pannan. Alltså, för det första, en liten avstickare här. Vet, förra eventet så hyllade vi MMA-gudarna för att de gav oss de rätta matcherna till slut. Som många andra gudar, MMA-gudarna krävde blod i gengäld. Och det fick de, denna galan. Alltså, herregud, detta var UFC bloodbath. Alltså, detta var som en skräckfilm. Alltså, jag har sett redan den 13:e filmen med mindre blod än vad de här sista matcherna hade. Ja, tillbaka till matchen. Ja, de började bra. Alltså, jag skulle säga att han är så bra på det fundamentala på något sätt. Liksom, han gör inte de flashigaste grejerna. Det är inte så mycket oortodoxa saker. Och liksom, jag menar absolut inte det som en diss. Alltså, för att vara bra, det är många fighters på en hög nivå som gör vissa typ basic saker lite dåligt eller lite sämre än vissa spexiga saker. Jag tycker Yadong, han har en så bra liksom, förståelse och bemästring av... Liksom, det fundamentala, det viktigaste i MMA. Han är inte den bredaste striking-arsenalen, men det han gör funkar otroligt bra. Hans försvar är väldigt bra. Nu skulle jag kanske inte säga att Corey Sandhagen är den bästa brottaren i divisionen, men ja, de försvarade väldigt, väldigt bra. Hans attacker också, om han kanske bara börjar utveckla lite variation med det, så tror jag han kommer bli riktigt jävla farlig. Som du säger, han är 24 år gammal. Han är långt ifrån sin prime. Alltså, tänk när han är 27. Han kan bli, han är, jag beskrev en gång på Maximum Sports som det kinesiska ångloket, och jag står fast vid det, för att den här killen, han är fan hård, kompakt, kraftfull, fortsätter framåt, har en skoningslös press, och ja, alltså likt det, jag är väldigt imponerad. Sen så hatten av till Corey Sandhagen som kunde återhämta sig från lite av en tuff start, och även från den hårda kroken där i andra ronden, återhämtade sig från det. Jag menar, när man kollar tillbaka, hans förluster är ju verkligen bara mot de absolut bästa i divisionen. Och man skulle till och med kunna argumentera för att han egentligen vann mot TJ Dillashaw. Så då har liksom han faktiskt bara förlorat mot nuvarande eller före detta UFC-mästare. Det är absolut ingenting att skämmas för. Han är ju snarare den som är lite mer spexig i sina attacker och sånt. Gör lite mer okonventionella saker. Kanske ibland lite för mycket spexiga saker. Men han fick det verkligen att funka här. Den armbågen var, skulle jag säga, var en viss vändpunkt i matchen. Och Sandhagen, han är väldigt bra på att anpassa sig också. Han är väldigt bra, alltså jag tycker man märker att när han hittar det här momentumet, när han hittar den medgången, så verkligen öser han på. Det gjorde han här. Och ja, så i slutet en väldigt bra underhållande match, även om jag började få lite ont i magen i vissa tillfällen i rondvilan. Och jag vet inte om det bara för att jag började bli lite, jag kanske varit mycket gullig gullande med bruden och Diego, och inte nog med typ skräckfilmer och action och sånt som jag brukar utsätta mig för. Jag kanske blev lite mjuk. Så att jag kände saker i magen som jag inte känt på ett tag med de här två sista matcherna. Men bortsett från det, väldigt, väldigt bra, roliga nummer.
Ja, jag kollar lite statistik här, jag är inne på Fightmetric, och vad gäller takedowns så var det 14 försök från Corey Sandhagen, han satte en. Och det var något jag reagerade på, det var just Yadongs helt sinnessjuka sprawls. Alltså han verkligen så här slängde bak hela kroppen för att stoppa dem. Själv gick han på 2 nedtagningar och satte alla. När det kommer till slag så har vi 222 stycken attempted utav Sandhagen, och han landade 94, medan var 145 av Yadong och han satte 54. Men bra match, alltså jag vet inte, det är så sjukt när Sandhagen ändå gör en väldigt bra prestation, så satt jag ändå var lite så här, fan Yadong, alltså det här är så här ung och ändå hanterar det på det här sättet. Jag vet inte, det känns så paradoxalt på något sätt att jag ändå var på något sätt mer imponerad av killen som förlorade ganska så rejält liksom. Men det var bara någonting i hela stilen han hade, hur han körde, hur han hanterade allting. Jag vet inte, jag bara ser, som du sa där med 27 liksom, jag ser en ljus framtid för den här killen, att ändå var en sån här match. Och jag tror också att hade det inte varit för det här kattet, så hade det nog sett, jag tror att matchbilden hade varit ganska annorlunda, tror jag. Nu är det ju it's the name of the game, liksom man sätter ett cut. Det är liksom verkligen bara hatten av till Corey Sandhagen. Han var en bättre fighter, ingen snack om den här saken. Sandhagen gjorde en sjukt bra prestation på så många sätt, men jag vet inte, det är svårt att inte imponeras av Yadong ändå, vilket kändes väldigt konstigt, att även fast jag satt och såg killen förlora, så satt jag ändå och tyckte att fan, han gör av någon anledning ett bra jobb. Jättekonstigt, men Sandhagen löste det, och jag, som sagt, jag är förvånad egentligen att läkaren inte bröt den här matchen egentligen typ 2 ronder tidigare, för det var ett sånt galet kutt, alltså det var så himla sjukt. Men han fick fortsätta, och det kanske var för att det inte blödde så otroligt mycket. Cutman lyckades ju ändå stoppa, alltså, blödningen på det sättet, för hade det runnit och runnit, då tror jag de hade stoppat det direkt. Men jag tror att det var så här, okej, det är öppet, men om det inte öppnar sig mer, så kan han fortsätta.
Cutman var ju nästan MVP under den här galan, för att de tre sista matcherna, och alltså, som så här, Bill Algie, han hade faktiskt ganska riktigt sår i pannan, som man inte alls märkte av. Så alltså, shout out till Cut People. Jag minns inte vilka det var, eller la så mycket. Jag lade inte riktigt märke vem det var, för jag var helt lös. Typ. Jag fick den här Tucker Carlson-blicken varje gång de gick in i rondvilan och zoomade in, alltså in i deras skallben. Alltså, herregud.
Ja. Nej, det var sjukt. Men riktigt, riktigt bra match. Och det som du säger också, jag håller med där angående Dillashaw. Dillashaw, där är jag nästan bara frustrerad på Sandhagen. För att sista ronden så började han ju cruisa den på något riktigt konstigt vänster. Vilket jag förstår inte hur han kunde göra det. Hade han bara vridit upp tempot lite grann i den matchen, så hade han tagit den. Och det är någonting jag tror att han är extremt medveten om också, när han har tittat tillbaka på den, att bara, vad gör jag i sista ronden? Jag verkligen skänker bort den. Nästan lite så här som Gan och Ngannou. Lite samma stil, att så här, man gör nästan självmål på sig själv genom att ge bort den sista ronden. Men jag tror att vi kommer se Sandhagen förmodligen ganska snart få en möjlighet om titeln. Det händer ju mycket i den divisionen, är helt galen. Sandhagen idag rankad 4, Yadong var rankad 10. Det kommer inte bli någon skiften där. Vi har ju då Jan som är bokad mot Sean O'Malley. Han kommer att gå match ganska snart. Jag tror att just nu den enda är väl Merab Balishvili som inte har någon match på G. Så jag vet inte om de sätter Sandhagen mot Merab. Eller, nej men vänta, ville inte Sandhagen möta, han hade väl sagt att han ville möta Marlon Vera.
Jag tänkte på det, och egentligen jag tycker nästan det är en smartare match för Sandhagen. Jag tror han har lite bättre chans där. Så egentligen ser jag gärna båda de matcherna, men jag fattar om Sandhagen kanske hellre vill möta Vera.
Ja, nej men det hade ju varit en ruskigt bra match. Det hade ju varit en väldigt, för det är ju verkligen en fanmatch. Jag tror ur ett rent publikperspektiv så tror jag vi får en mycket roligare match Sandhagen-Vera än vad vi får Sandhagen-Dvalishvili.
Ja, precis. Jag menar, jag tror Dvalishvili mot Piotr Jan är den mer intressanta matchen rent stilistiskt sett, just för att Jans nedtagningsförsvar är så himla bra. Han är så bra de här tajta liksom boxnings-phonebooth-distanserna. Så jag är lite mer intresserad av den rent stilmässigt. Och alltså, tänk dig fem ronder stående krig mellan Sandhagen och Vera. Alltså, hämta popcornet, ta en stor stark, luta er tillbaka och bara njut.
Ja, 100%. Ska vi hoppa till det andra värsta kattet, Gregory Rodriguez mot Chidi Chidi Bang Bang Nyokwani. Det var i alla fall som vi sa, det här är en match som kommer bli otroligt bra. Det blev den. Den levererade på så många sätt. Men alltså knät Rodriguez kliver in i första ronden. Alltså hade den där suttit bara någon typ en millimeter eller en centimeter längre ner, då hade den knäckt hans näsa så brutalt. Så det var nog tur för honom att den satt där den satt. Sjukt katt. Helt galet. Men vad tänkte du när knät satt från Chidi?
Alltså, jag trodde en liten stund att det var alltså, att det blev så där typ lite fördröjd reaktion. Jag tänkte, han kommer åka nu på detta. Och det var förmodligen det som Chidi trodde också. Men fan, alltså cred till Robocop, precis som Robocop, för, alltså de som inte jävla gentil, som inte sett filmen. Om ni har sett den öppningssekvensen där Peter Weller blir skjuten en miljon gånger och sen kommer tillbaka. Egentligen helt orealistiskt, men skitsamma, man kollar på Robocop, det är realistiskt. Han levde upp till smeknamnet där, för att han blev alltså, det där var groteskt. Det är många fighter, alltså, och man såg att han var skakad. Det var inte bara att det var kraft, det var ju smällen också, kraften av det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
So, cred till han, alltså. Och jag tyckte den matchen avgjordes på små marginaler. Alltså det var många intensiva slagväxlingar. Hade Chidi träffat kanske lite annorlunda, så hade han lika gärna kunnat avgöra den första ronden. Liksom försöker inte ta någonting ifrån Rodriguez. Han gjorde ju absolut helt rätt och han är vinnare för att han lyckades kämpa på ett helt annat sätt. Jag undrar om inte Chidi brände ut sig själv lite grann. Det kändes som att han accepterade förlusten när han hamnade på backen. Alltså när Rodriguez hamnade i forma, då kändes det som att Njokuani accepterade, fan, alltså, jag har använt all energi jag har, han är mount, det är mer än halva ronden kvar, jag hinner inte liksom återhämta mig från detta. Ja, lika bra bara kyra ihop och ge han en pick. Det kändes lite så. Och jag har väl egentligen aldrig trott att Njokuani är liksom nästa material, men han är en riktigt jävla underhållande striker. Vi fick se det här liksom, nu i helgen. Så alltså, en sjukt underhållande match där det typ nästan inte finns en förlorare på något sätt. Liksom, håller du med där lite? Eller?
Ja, jo. Alltså, matchen var ju så bra. Det var det som var min känsla. Sen är det klart, jag skulle säga, hade det gått till ett domslut, då hade jag kanske mer stått där. Jag tycker det var snyggt. Det jag blir imponerad av RoboCop här, det är ju verkligen det här med att åka på den smällen, rida ut stormen ändå så som han gjorde, men sen lyckas vända i rond två. Det är extremt imponerande, för att precis som du sa, jag trodde att det var en försenad reaktion. Ja, det hade mycket väl kunnat vara det. Och det hade mycket väl kunnat vara över där. Så det betyder ju också att fel att säga att ja, han har en otrolig haka. Uppenbarligen så har han ett jävla pannben alltså. Det är ju någonting han definitivt har, Rodriguez. Så jag tror att den här killen kommer att vara... Han kommer att bli ett problem för många i den här viktklassen. Den enda förlusten han har i UFC då mot Armin Petrosian. Men det är delat domslut i en helt galen match. På sina 13 vinster så har han endast 2 gånger vunnit via domslut. Han har annars 8 knock, 3 stycken sub. Han har 4 förluster, 2 gånger och kommer via knock. Men han är bara 30 år gammal. Jag tycker han ser mycket äldre ut. Men han är bara 30 år gammal. Så det är en kille som kan vara i sin prime. Kanske till och med på väg in i den. Men jag tror däremot att han håller på att hitta sin plats i organisationen. Och jag tror definitivt att den här killen, han vinner ju nya fans för varje gala han går in i. Och nu tror jag att många vet vem han är. Han kommer ju alltid bli ihågkommen för killen med att de betalaste katsen. Men samtidigt att han också lyckades vända. För jag tror att många hade somnat när de klev in i det där knät. För det var så rent. Man ser hur han stannar upp och bara, uff, det var lite nästan den där som när man... råkar gå in i lyxstolpe för att man tittar i telefonen. Det var bara stopp liksom. Du går fram och så boom, backar man bak och så vad fan hände? Det var nästan reaktionen, men matchen fortsatte.
Sen börjar man mucka gräl med lite.
Exakt. Exakt. Nej, det var så bra och jag satt bara där och kände wow, den levererade ju upp verkligen till det vi trodde och egentligen nästan mycket mer. För det är ändå coolt att se också när det blir där och grova knät, ett rejält cut, men sen kunna vända på det. För jag är bara jätteimponerad av bådas prestation, men lite extra av RoboCop här. Och jag hoppas bara att vi får se honom så fort som möjligt igen. Nu har han ju ett grovt cut och det där kommer ju behöva läka ett tag, för det var djupt. Så det är inte som att han är där inne igen om 2 veckor, för då ser vi en grov spricka återigen. Men nej. Så otroligt bra match. Det är väl egentligen bara så jag kan summera det.
Ja, och han är liksom 4-1 i ljusen nu. Den enda förlusten är en split mot Armin Petrosian som är liksom en riktig dark horse i divisionen på det sättet. Så, ja, det enda som hindrar honom från att verkligen ta plats. Jag tycker egentligen att den divisionen är hyfsat öppen. Liksom, Chris Curtis är på 15:e plats. Ja, jag hade nog favoriserat Rodriguez över Chris Curtis om de möttes. Liksom. Så ja, det är bara hans stöd som liksom hindrar honom verkligen från att kunna röra om i den divisionen, tror jag. Så det är synd, men han har åtminstone $50,000 att folka tårarna. Jag tror han överlever.
Jag tror det också. Vi går vidare. Andrei Fili mot Bill Aljo. Det var ett delat domslut där. Alltså, jag är jättekluven i det här, om jag ska vara ärlig. För... Tycker du att det var rätt eller fel person som vann?
Det var jämnt. Jag kände lite Fury när jag väntade, men jag var inte övertygad. Och jag hade kanske behövt se om den med lite klarare ögon liksom, för att verkligen bestämma mig. Men ja, så jag höll nog med om domslutet. Det var en sån där typ jag nästan tyckte det var rättvist att det var en split. Men jag lutade åt Steely efter tre ronder.
Hur dömde du sista ronden?
Jag för mig jag gav den till Audio med de två första till Steely.
Ja, det är så. Ja, för jag, alltså grejen är
det är inte ett berget jag dör på liksom. Nej. Du kan nog övertyga mig om annorlunda.
Nej, men jag är på den linjen med. Det är det som är grejen, att jag är på den linjen att jag anser nog att Bill Eldjo vann den sista ronden. Jag har inte sett domarkorten, har du sett dem?
Ja, men vänta, jag tyckte att det var en av domarna som gav lite konstigt matchkort eller poängsättningar. Det var 29-28. Nej, det var 29-28 28-29-28. Så ja, men det är det mest rättfärdiga splittet jag kan tänka mig. Ah, det var Nascimento mot Bowsers där jag tyckte 30-27 var helt off. Ja, alltså jag är helt okej med den poängsättningen.
Men hur dömde domarna tredje ronden?
Okej, okay, det framgår inte här.
Nej. Ja, för det är det jag är lite nyfiken på. För det finns ju, alltså det är det här som är grejen med den positionen de hamnade i. För att det är extremt avgörande. Dömer man här till den som har tagit rygg, eller dömer man till den som slår och gör skada? Jag tror att förr skulle man nog argumentera för att den andra killen har tagit rygg, och då är det ungefär den poängdominanta positionen. Men det är inte så längre. Jag anser att Bill Eldjo vann den tredje ronden genom att han inflikade så mycket slag och gjorde så pass mycket skada på André Fili, och det var inga lätta slag heller. Alltså dels måste vi ge det Eldjos rörlighet och räckvidd på armarna, för han prickade honom klint. Alltså man började ju se att det blev typ jobbigt för André Fili till slut att börja ta de där slagen. Så
jag hittade poängkorten här. Ja. Två av tre domare gav sista ronden till film.
Det var det jag misstänkte. Ändå tycker både du och jag här att den tredje ronden är Eldjo. Så hade vi suttit och dömt, då hade Eldjo varit vinnare. Vi hade delat om slut. Då hade det vänt.
Ja, egentligen. Ja, för att, jag ser att alla tre domare gav första ronden till Philly, andra ronden till Eldjo. Sen så är det ju då den tredje som är lite. Jag måste nog se om det lite grann. Jag vet inte, jag bara kände, det kanske är för att jag blev så positivt överraskad av Fili, att han liksom, han är så konstig fighter. Han liksom, det känns väl som att han förlorar vissa matcher som han ska vinna, han vinner vissa matcher som han ska förlora liksom det. Och sen han hade varit borta ett tag, tror jag liksom. Sen, nej, just han blev ju knockad astidigt tidigare år, och trodde väl han var på ner. Så det kanske är det, att det blev så positivt och överraskad över hans prestation mot någon som jag trodde skulle vara lite bättre. Mm. Att jag bara typ, ja men absolut att förtjäna vinsten, men alltså, ja, det kanske är, men alltså, det är som du säger Paul, alltså, det är en sån konstig liksom, hur dömer man poängmässigt den som egentligen är mer effektiv position kontra ska, alltså det är ju, känns som att varje match, eller varje gala rättare sagt, så är det en match där man blir sådär typ, men hur värdesätter man detta kontra det? Man kommer aldrig ifrån den diskussionen, känns det som.
Nej, jag vet, och det är det där som gör den här sporten ibland lite knepig när man dömer. Men jag är intresserad av vad ni tycker. Vad tänker ni? Släng gärna en kommentar på det senaste inlägget av MMA-podden på Instagram, så får vi höra om ni tycker att det var rätt eller fel dömt. Vi kommer att göra ett litet tvärstopp här. Vi delar upp det här avsnittet, eller detta avsnitt i två delar, så ni kan lyssna på del två som finns uppe redan nu. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.